Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Jag heter Petra Månström och du ska känna dig riktigt välkommen till ett nytt avsnitt av Evelöv och Månström, ditt poddljus i vintermörkret. Vid min sida har jag som alltid världens stiligaste löpsteg, Malin Evelöv. Hur är läget med dig?
Ja, dina intron och presentationen av mig blir, det blir bara mer och mer rådnande här. Nej, tack snälla Petra. Ja, men det är bra med mig. Det är ju den tuffaste årstiden nu. Det är mörkt, det är lite svårare med motivationen för många och så att jag tycker extra kul att få vara tillbaka och spela in ett avsnitt med dig här och få peppa upp både oss själva och alla andra.
Ja, men verkligen. Och vi går ju lite grann på ångorna här efter den gångna helgens workshop som det var premiär för, för vår del, i löpteknik på Bosön. Vad tar du med dig därifrån?
Massor. Vi hade ju en hel dag där ute med otroligt härliga människor som behövde lite pepp i den här tunga årstiden. Komma och möta andra likasinnade människor och få ta del av lite bra tips och inspiration från oss med massa nya små inslag i sin träning, små löpteknikvarianter. Jag tror att det kändes som alla gick iväg där i alla fall med trötta kroppar, massa härlig energi och jag hade massa härlig energi efter det. Dock trött också. Ja, det tar men, ju.
Alltså, ja, det gör det ju. Att sy ihop ett event liksom sådär från ax till limpa, det tar ju på krafterna.
Ja, det är absolut. Mer jobb än vad man tror. Ja. Men samtidigt resultatet är ju att vi får ju massa energi tillbaka av alla dessa människor som kommer på de här. Så det här vill jag fortsätta med.
Ja, svinkul.
Det var jätteroligt.
Ja, verkligen. Och det som jag bara vill säga för de som kanske har sett och hört om det här, de här eventen i sociala medier. Alltså vi hade ju en väldigt stor spridning på deltagare. Även om vi då medvetet inte uppmanade dem att tala om sina meriter som löpare när de skulle presentera sig själv, utan bara säga vad de har förväntningar på dagen, så blir det ju ändå så här att ja, men man fattar ju att vissa har gjort en Ironman och vissa har sprungit ultra och andra har knappt sprungit överhuvudtaget. Och jag läste något inlägg på Instagram från någon tjej som liksom kände att hon kände sig liten när hon förstod att några hade gjort massa stora utmaningar inom löpning. Och då vill jag verkligen bara säga att det ska man absolut inte känna. Våra workshops vänder sig till alla löpare. Sen är det klart att om man gjort en Ironman eller en ultra eller vad det nu är, då vill man ju gärna berätta om det.
Ja, men det kan man ju aldrig komma ifrån. Det är ju som att man jobbar med olika saker eller bor på olika ställen. Det häftiga tycker jag är, det är ju att utveckla sig, det behöver man ju på vilken nivå man än är. Även om du, och det var det jag tyckte var så kul, att vissa som sagt var nybörjarlöpare och då behöver man ju egentligen komma dit för att man vill lära sig allt från grunden.
Ja, en hade ju inte sprungit överhuvudtaget nästan.
Nej, precis. Och sen så finns det de som hållit på i massa år och gjort massor. Och de kommer ändå i efterhand och säger, oj, man blir aldrig fullärd. Och det finns alltid saker att skruva på och förbättra. Och jag kan ju säga det, jag som hållit på hela mitt liv med detta. Jag är långt ifrån fullärd med allt och allt. Det finns massa som jag kan få in i min träning emellanåt, och jag kan tycka det är urskönt att gå på något styrkepass eller någon teknik inom något som jag inte är lika van vid, och bara bli instruerad och känna att oj, 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 vad jag har mycket att tänka på här. Så att det är bara att vara mjuk till det, att man kommer som man är och ta till sig det man är i behov av mest.
Ja, men, och inte liksom, man måste försöka, för ärligt talat, jag hade aldrig överlevt i den här branschen själv om jag hade lyssnat på vad alla liksom radar upp för meriter. För det finns ju alltid någon som har gjort någonting storslaget som man aldrig kommer göra, men det betyder ju inte att man själv inte räknar. Så att jag hoppas verkligen att ni där ute som känner att oj, jag kanske inte kvalar in i det här, för att alltså, absolut, så ska man inte känna.
Alla kvalar in.
Och jag kände, det som var jätteroligt att se, Malin, det var ju din yngsta dotter.
Ja, Johanna.
Jäklar vad hon, där har vi ju nästa generation superlöpare, om vi pratar om elitlöpning, eller vad tror du?
Ja, alltså,
hon var ju med på eventet.
Ja, hon var med på eventet och hon tyckte det var så roligt att få vara så här, med vuxna. Hon är väldigt kort och
väldigt
liten.
Kort, ja. Och liksom låg i täten på de här intervallerna vi körde på slutet.
Ja, och jag märkte ju att det triggade ju det här gänget där framme som var då kanske lite mer vana löpare och hade sprungit både maraton och...
Och några tog i lite över sin förmåga, ska vi säga också.
Ja, ju. Många tog i och även kommenterade efter att okej, okay, jag är inte bättre än en 12-åring. Men det var en tjej där som hade kommenterat att tack och lov var det Malin Evlövs dotter. Men nej, men... Det är det som är härligt, att kunna inspireras av varandra också. Om det är en 12-åring eller om det är någon annan deltagare eller att de fått något tips som de inte har tänkt på som kommer från dig eller mig. Så är det ju det går ut på. Sen åka hem och känna att man har några små nya inslag och massa inspiration till vidare träning just nu när det är som mörkast och tristast också. Så att,
min son pekade ju på din yngsta dotter och bara, så där vill jag springa. För att han tyckte att de var lika gamla ungefär. Alltså, han är ju mycket kortare än vad hon är. Men han tyckte ändå att hon var liksom barn.
Ja, hon var i alla fall i liten mer.
Så han bara, hon springer snyggt.
Vad bra.
Supercat då? Speed, säger han. För han är ju så här pyjamashjältarna-fan.
Okej.
Okay. Supercat Speed säger ju Catboy. I alla fall.
Ja, nej, men vi kommer fortsätta med. Jag känner mig så otroligt glad och inspirerad efter det här själv. Och det här var ju som sagt vår debut med den här typen av event. Och vi har ett till kommande väldigt snart. Och sen så efter nyår så måste vi hitta nya datum nu och lägga ut.
Och folk börjar också höra av sig och säga att de vill ha en dag som är så här ren träningsdag. Mm. Alltså inte teknik då, för det har de kanske kört tidigare. Och även om man har gått en sån här workshop tidigare kanske du vill ha mer fokus på träning. Så det kommer ju. Så att det är bara
det som
utkik.
Är kul. Ja, vi ska ju ha lite olika teman. Och som sagt, tanken är ju att alla ska kunna hitta sin... intressanta grupp då som man kan både hitta faktiskt trevliga, likasinnade människor och dela massa erfarenheter ifrån också.
Man blir trött av att träna löpteknik, som jag säger. Så det är inte så att på de här eventen att man står liksom, att man är passiv.
Jag tror att många dagen efter stapplade upp i sängen. Även om vi inte hade kört liksom stenhårda pass rakt igenom dagen. Men vi avslutade ju, ska ju sägas, med ett ordentligt intervallpass.
Så de där häckgångarna och de andra grejerna var ju inte så här att man var ju flåsig.
Ja, absolut. Ja. Nej då. Så att, och träningsverken satt där, garanterat. Det kan jag säga, min yngsta dotter, hon
måste ju rimligen
med att komma upp ur sängen på dagen efter där.
Ja, jag förstår det.
Även hon.
Men det kan vara skönt att veta för dem som hade henne i hälarna där. Vi går på dagens tema som vi pratat om tidigare i den här podden, men vi har fått väldigt mycket önskemål om att ta upp det igen. Eftersom det också ligger i tiden just nu, det här med tröskelträning. Och jag tänkte att den här gången ska vi gå in lite mer konkret på pass som man kan köra både utomhus och inomhus på löpband. Och sen är ju frågan om det blir blixthalka eller snö, massa snö som kommer. Kan man fortfarande köra tröskelpass då? Kan man köra tröskelpass i backe och så vidare? Det finns ju väldigt många frågeställningar. Mm. Så det kommer vi gå in på om en liten stund. Nu ska vi djupdyka i en för löpare så oerhört viktig sak, nämligen sömnen. För vem vill inte sova riktigt gott och vakna med en härlig känsla och en massa energi att möta den nya dagen med? Men dessvärre ser det ju inte alltid ut så i verkligheten. Man ligger där och snurrar och tvingar upp sig själv när klockan ringer, fast man helst hade snosat minst en timme till. Men nu har det kommit en riktigt grym produkt som har visat sig ge mycket mer kvalitativ sömn, och det jag pratar om är tyngdtäcket. Vi har ju testat och även våra familjer har testat, och vi kommer snart att gå in på våra upplevelser. Men först tänkte jag att vi tar reda på mer om vad ett tyngdtäcke egentligen är och hur det fungerar. Och vad passar då inte bättre än att ringa upp Kura of Sweden, som är marknadsledande i Norden på tyngdtäcken och är det här avsnittets samarbetspartner. Jag säger varmt välkommen till Johan och Filip Andersson.
Tackar, tackar.
Först så kanske vi ska reda ut lite grann varför ni har samma efternamn, även om Andersson är vanligt. Men ni är far och son.
Det stämmer bra.
Yes. Men först så tänkte jag bara, kan ni kort berätta era roller, era respektive roller på Kura?
Jag jobbar med produktutveckling och så jobbar med innehåll. Jag är innehållsansvarig och produktutvecklingsansvarig kan man säga.
Just det. Och Johan?
Ja, jag är ju företagets ägare och grundare och anställde ju Filip efter att han var klar på sin utbildning i Umeå då som kognitionsvetare, och det var ju en riktigt trevlig upplevelse att få anställa sonen eftersom han är väldigt duktig inom området.
Just det. Vad är en kognitionsvetare, Filip?
Alltså det är en svår fråga för första, för det är ett komplext fält med massor av olika ämnen som sys ihop i det övergripande ämnet kognitionsvetenskap. Men det handlar om psykologi, den vetenskapliga delen. En hel del filosofi kommer in, en del datavetenskap, linguistik och... Ja, det är som en mix av alla de ämnena där man tittar på tänkandets natur, både på det mänskliga tänkandets natur och hur datorer fungerar.
Okej.
Så en kognitionsvetare fungerar ofta som en länk mellan datorer och människor för att göra olika tjänster och verktyg användarvänliga.
Okej, det känns som en väldigt bra grund att stå på med tanke på vad du jobbar med idag, precis som din pappa sa.
Ja. Ja, absolut.
Men om vi då går in på tyngdtäckets historia lite grann och hur det kom sig att ni startade det här företaget, om vi kollar med dig, Johan. Har du lust att berätta lite?
Ja, det var ju som så många gånger tidigare en tillfällighet. Jag hade inte så mycket susning om det här med tyngdtäcken för drygt 2 år sedan, men min fästmö då, som hade för en 5-6 år sedan, hade hon en utmattningsdepression som hon fortfarande har sliter lite grann med. Och det, till den följd att hon sov dåligt, så var hon ju och googlade på vad finns det mer att för hjälpmedel att tillgripa när man sover dåligt och inte bara sömnmedel. Och då hade hon kikat på tyngdtäcken och jag, vad fasen är det där, tänkte jag. Så började jag googla helt enkelt och insåg att det här var ju en marknad som finns på sjukhusen, har funnits många år och används väldigt framgångsrikt. Så att jag insåg att det här kan ju vara en jättegrej, för alla vill ju sova bättre. Varför jag redan inom 2 veckor så hade jag aktiverat mina kontakter och befann mig på resa ner till Kina då, där jag har flertalet företag och fabriker som jag jobbat med tidigare. Så att då satte vi igång det för cirka 2 år sedan, så började projektera med det här, och efter en marknadsundersökning i februari 2018 så smällde vi igång det hela. Så det var bara en tillfällighet tack vare min fästmö.
Just det, vad spännande. Och Filip, jag vet att när du och jag pratade tidigare här så sa vi faktiskt att det här med att sova under ett tungt täcke, det är ju ingen liksom nyhet, utan det har man gjort väldigt långt tillbaka i tiden.
Mm, det stämmer bra. Det är väldigt många tror ju att det är ett nytt fenomen där med tunga täcken. Men faktum är att vi människor har använt tunga tecken under merparten av vår historia, precis som du säger. Historiskt sett så har vi använt tunga djurhudar och halmtecken på platser där nattens kyla och kraft är lite extra värme. Och sen innan vi på 50-talet började med lättviktiga duntecken och sen framåt 70-talet tog fram billiga och de ännu lättare konstfibertecknen då, som var väldigt billiga att massproducera, så var det de betydligt tyngre vadmalstecknen som dominerade runt om i Norden. De vägde kanske 3, 4, 5 kilo. Ni som lyssnar kanske har testat ett sånt där tecken hos mormor och morfar eller någonting.
Just det.
För de var som sagt väldigt populära förr i tiden. Men under den här perioden så var forskningen om sömn närmast obefintlig. Och man hade ingen aning om hur ett täckes vikt påverkar sömnen. Så man kan säga att man kastade ut de tunga täckernas hälsofördelar helt ovetande egentligen.
Just det.
I förmån då för de billigare konstfiber och grundtäcken.
Och när Johan då sa att det finns en koppling mellan tunga täcken och sjukvården, då kanske många som lyssnar på det här tänker, men jag är ju inte sjuk, behöver jag verkligen ett tyngdtäcke?
Precis. Det har ju använts inom vården i 12 år just för att behandla mer grava sömnbesvär. Ofta i kombination med neuropsykiatriska diagnoser som ADHD eller autism och sådär. Det är väl där det mest akuta behovet finns. Det är väl därför sjukvården har använt produkten för de patientgrupperna. Men idag vet vi att effekterna gäller inte bara om man har allvarliga problem, utan de gäller i princip för vem som helst. Vi har en undersökning som visar att 90% av våra kunder upplever bättre sömn. Och så mycket som 86% av våra kunder anser att täcket är det skönaste de någonsin har testat. Så även om man inte har allvarliga sömnproblem, eller man kanske inte har sömnproblem alls, så är det ändå sannolikt att man kommer tycka att täcket är mycket skönare än alla andra täcken man testar.
Ja, men precis, man kan ju
och sen
säga så här,
kommer man förmodligen sova ännu lite bättre.
Ja, men det är ju det här att man kanske tycker att man sover bra idag, men man vet inte hur bra man skulle kunna sova med tyngdtäcke. Det är väl snarare det man kanske ska säga då till människor som redan
precis
tycker att de sover bra. Så.
Ja, visst. Mm.
Och sen ska vi också säga då att ert tyngdtäcke kan man väl säga är en anpassning till människor som inte har några problem, utan alltså det, man kan säga att det är inte det här supertunga täcket som man använder i sjukvården, utan en lättare variant, om jag har fattat det rätt.
Ja, precis. Och det man kan också säga här det är att från början när vi lanserade vårt kuratäcke så var det ju, kunde man se att det var primärt människor med diverse olika diagnoser som provade det från början. Det var för att de kände till det då, från sjukvården. Men ganska snabbt så har ju det här förbytts till att idag så är det ju mer än 9 av 10 är ju vanliga människor. Man köper till sig själv, till sin man eller hustru och till sina barn. Och vi har ju huset fullt med anekdoter från vanliga människor som ringer och säger precis som du uttryckte det. De visste inte innan att de faktiskt hade sömnbesvär. Men efter att ha använt till exempel Börje Salming som är en av våra ambassadörer. Han uttrycker väldigt tydligt att tidigare sov jag 6-7 timmar. Nu sover jag 8 timmar utan problem. Både han och hela hans familj använde täcket. Bland annat så Pia, hans hustru, lånade ut det till svägerskan. Hon fick inte tillbaka täcket. Så det är mycket sådana här roliga anekdoter. Och det är verkligen vanliga människor som är den största målgruppen som helt enkelt får bättre sömn än vad de som regel oftast tidigare har haft.
Nu är det Malin här som kommer in och bara vill höra en liten fråga bara som kan vara intressant att höra. Just det här, hur räknar man ut vad man ska ha för vikt då på de här täckena? För jag vet, jag har ju fått äran att prova sådana här tyngdtäcke och även mina 3 döttrar då. Det är lite olika vikter beroende på ja, hur stor man är och vad är det man går på liksom, om man nu inte har några, om det bara ska vara ett vanligt täcke som man inte använder i någon medicinsk form då?
Alltså för att få bäst effekt så brukar vi rekommendera att täckets vikt ska ligga på 10-15% av ens egna kroppsvikt. Sen är det lite individuellt, det är ju ett rätt så stort spann. Och vart man ska lägga sig i det här spannet beror på hur stora sömnproblem man har, om man har mycket ångest, oro eller stress, och hur känslig man är för tryck mot huden. Men har man mycket ångest, stress eller svåra sömnproblem så där, då kan det vara bra att gå upp mot 13-15% av kroppsvikten.
Så ju tyngre täcke desto bättre blir det, om man liksom behöver få ännu mer lugn eller tryck mot sig, vad jag förstår.
Precis. Ju tyngre täcke desto mer lugnande effekt, kan man väl enkelt säga.
Men till en viss gräns naturligtvis, Filip, som du är inne på, alltså 15%, då börjar det bli i överkant. Men du, Malin, som har varit elitidrottare på hög nivå, då kan man säga generellt för den målgruppen så gäller också det högre spannet. Va? Vi vet ju att de flesta idrottsmän, av någon anledning, jag skulle tro att det är för att man är hela tiden upp i varv och man tränar hårt och så vidare. För att få det där lugnet då, så är det generellt ett tips att man ska ligga närmare 15%. Väger man 70 kilo så ska man ha ett 9 kilos täcke eller kanske till och med 11 kilos.
Men jag har en fråga till nu, då kommer jag med massa frågor här. Men finns de här i bara singeltäcken eller finns de stora täcken också? Jag gillar ju generellt att ha ett stort täcke i en dubbelsäng, att inte ha sitt eget täcke. Men är det så att man måste ha sitt eget för att liksom kokonga in sig i sin vikt, om man säger så?
Min sambo har efterfrågat precis samma sak under längre tid och vi är på G att ta fram dubbeltäcken. Så det ligger i pipen i produktutveckling.
Det är jättebra, därför jag märker också att min sambo älskar ju tyngdtäcket, så han, liksom, han ligger som i en sarkofag. Man kan liksom inte komma åt honom under natten. Han ligger under det här täcket och bara njuter. Och liksom, han har slutat snarka, han bara sover. Så att det går som inte att agera med honom. Han ligger där. Så det, ett dubbeltäcke hade varit väldigt bra, så ser vi fram emot det.
Om det ändå kan ha samma effekt då, om man säger så.
Jag måste berätta en rolig anekdot just när du säger att han ligger som i en sarkofag och slutar snarka. Vi hade en sån upplevelse på Clas Ohlson, var en kvinna som fick med sig ett varuprov. Och hon lät sin man testa det täcket, för han sov illa och han snarkade. Och väckte ju henne på nätterna hela tiden. Redan första natten när han fick prova täcket så undrade hon vad det som har hänt. Va? För hon hörde ju ingenting. Så hon trodde, alltså, hon kunde inte sova för hon trodde att karen hade dött. Alltså.
Ja, jag måste faktiskt erkänna att jag har petat lite på min sambo ibland och bara undrar så här, liksom, lever han?
Det är fullt av sådana här upplevelser där ute. Vi hör ju någonting varje dag. Man kan ju tycka att vi överdriver, men det är verkligen så att människor får en remarkabel förbättring. Och jag menar, nu går vi in mot vintern och mörkare årstid och så vidare. Ta med dig täcket i soffan och mys till när du sitter och tittar på Vinterstudion och myser nu som kommer. Va? Den ger helt enkelt en mycket, mycket tydlig effekt för åtminstone 9 av 10. Så att, det är ingen överdrift det här. Utan jag tror definitivt, och det ser vi också från andra håll, framförallt i USA. Det här har ju kommit för att stanna. Det här är liksom ingen fluga, utan den tyngdtäcken fungerar helt enkelt.
Hur är värmen i ett sånt här täcke? Vad är det som är värmande i de här på vintern då?
Alltså, den kanske mest vanliga invändningen vi möter från kunder är ju att de är oroliga att det ska bli för varmt, för att täcket är så tungt. Och där har vi då gjort ett togtest, som det kallas, när man mäter helt enkelt värmegenomsläppligheten i tyget. Och då har det visat sig att vi har ett ganska lågt togvärde i våra täcken.
Inte värme, vilket innebär att... Ja, värme och luft genomsläpplighet.
Ja, precis. Yes. Och vi har ett ganska lågt togvärde som innebär att täcket är ganska svagt. Så det går att använda som ett året runt täcke, trots att det är så tungt. Så många blir förvånade av att det inte är liksom så instängande som man kan tro. Att det blir inte för varmt helt enkelt. Men det blir heller inte för kallt, så att du inte... Ja, precis. Det andas bra täcket, kan man säga. Vilket gör att det reglerar temperaturen väl, så att det går att använda som ett året runt täcke.
Det innehåller kiselpärlor, ska vi säga, att det innehåller täcket också. Så att ifall människor undrar, jag tror inte vi har sagt det.
Och det är en av anledningarna till att du har en hög hygienfaktor för att släppa igenom luften då, som Filip var inne på, det här så kallade togvärdet.
Just det. Och sen ska vi säga också, min 4-årige son har också fått ett tyngdtäcke som är anpassat efter hans kroppsvikt. Och han säger alltid på kvällarna att han vill ha det där täcket, och så pekar han på tyngdtäcket. Så det funkar även för små barn. Och han är också så där, det är lite problem ibland att komma till ro på kvällarna. Man måste läsa en saga, kanske en till och en till. Och så att vi som småbarnsföräldrar tycker att det är väldigt skönt att han också gillar det här täcket. Så att, och det går jättefint att lägga in det i ett sånt här påslakan med Bamse eller pyjamashjältan eller vad som helst. Så att han tänker liksom inte på att det är något konstigt. Liksom. Annars kan ju barn tycka att det är lite jobbigt med nya grejer. Så här.
Ja.
Just det. Apropå barn, Filip, skulle du kunna bara kort säga, är det något speciellt man ska tänka på när man väljer ett tyngdtäcke för barn?
Ja, det är lite speciella viktrekommendationer för barn. Man utgår inte då från samma 10-15% av kroppsvikten, utan där är det 5 kilo som vi rekommenderar för barn mellan 2 och 5 år. Och 7 kilo rekommenderar vi för barn 6 år och uppåt. Men från kanske 10 års ålder där så kan man börja gå på den allmänna viktrekommendationen på 10-15% av den egna kroppsvikten.
Stort tack för att vi fick ringa upp er, Filip och Johan, och lycka till med tyngdtäckena.
Ja.
Och för att du som lyssnar på det här avsnittet ska få möjligheten att sova ännu bättre genom att testa ett tyngdtäcke har vi ett fint erbjudande till er. Med koden Everlof Manstrom 30, och då är det då Everlof Manstrom med små bokstäver och 30 med siffror, så får du 30% rabatt på alla tyngdtäcken i Kura of Swedens sortiment. Och du handlar på www.kuraofsweden. Kura stavas med C i början, så att ni vet. kuraofsweden.com. Och den här rabatten gäller till och med den 31/12/2019, så att du kan alltså köpa ett tyngdtäcke i julklapp till någon som du vill ge en bättre sömn. Alltså Everlof Manstrom 30. Det har blivit dags att gå in på dagens ämne, som är tröskelträning. Och vi kan ju börja med att slå fast att Malin, du och jag har ju haft lite olika definition av det här med tröskelträning.
Ja, det verkar som så. Jag har ju alltid sett tröskelpass då som kanske inte riktigt lika långa som dina. Du lägger kanske, vad ska man säga, ribban lite lägre på fart och håller på lite längre än vad jag. Mitt sätt att se på trösklar är väl kanske lite mer närmare intervallträning, eller det är intervallträning tänker jag, men det är långintervaller. På ett sätt att hitta, tröskel står ju egentligen för under mjölksyratröskeln. Och det är det som är generellt så svårt att lära sig att hitta. Och det kan ta lite tid att bli helt bekväm i vad är min tröskel. Och om jag ska, det är ju, en tröskel är ju också att det handlar ju om att man ska orka springa lite längre, men inte i ett helt behagligt tempo ändå. Det är inte den här mysfarten, och det är inte vanlig distans när man kan springa och prata, utan det är liksom små ansträngande för pulsen. Man är inte riktigt bekväm, men det är inte den där full blås i lungorna.
Men alltså, om vi ska vara konkreta, hur många sekunder per kilometer skiljer sig din liksom... Alltså, det är klart att farten varierar ju beroende på hur lång intervallen är. Men om vi säger att du ska köra tröskel som är, säger vi, 3 kilometer jämfört med om du kör kanske 1 kilometer. Hur mycket skiljer sig farten då?
Ja, och det är ju det som är det svåra, att ju bättre tränad du blir, desto mindre skiljer det.
Ja. Så hur lite kan det vara?
Ja, alltså...
10 sekunder?
Ja, jag skulle säga 10-15 sekunder kanske, för min del.
Och då, det jag menar, att då är ju du som är för detta elit och fortfarande en väldigt, väldigt stark löpare, så är det ju som du kan ju ligga på en hög belastning under längre tid och, liksom, och sen när du ska gå över till tröskel så blir det inte lika stort hopp.
Nej, och det är där vi som sagt pratar egentligen om samma sak, du och jag, men på lite olika sätt, och det är ju det är tröskel båda två, men ju, om du är väldigt tränad för detta och är van vid att hitta den här nivån, då kan man också utmana sig lite mera närmare den där taket på tröskeln och ändå klara det, för du klarar det både fysiskt och psykiskt, men när man, och det är det som är det svåra att börja med den här typen av intervallträning. Jag säger ju alltid att har man aldrig kört intervaller eller kört väldigt lite, då är det alltid lättare att börja med lite kortare intervaller,
för det där mentalt lättare.
Och det är lite lättare att hitta liksom sin fart också, att går man in i väggen på slutet av intervallen så kanske det är 15 sekunder kvar, och det är inte hela världen. Men på en tröskel så är det så mycket viktigare att hitta den här perfekta farten för att orka då springa 2 minuter till eller 3 minuter till, fast det känns rätt jobbigt.
Ja, men jag skulle säga att för mig så skiljer det ju betydligt mer om jag ska springa till exempel då, säger vi 2x3 kilometer, då skulle jag säga i alla fall 20 nästan, ja nästan, inte 30 kanske, men 20 sekunder per kilometer i alla fall skiljer det, jämfört med liksom om min maxfart på milen eller något sånt där. Så att, och det handlar ju om, som du säger, är man elitlöpare så är man ju oftast bättre på att pressa sig för det första, så det är lättare mentalt att ligga där och pressa, och sen också vana och liksom, alltså hur bra tränad man är. Alltså, man kanske inte orkar ligga så länge i den farten, och då blir det inte längre tröskel, då blir det någonting annat, och då går liksom vitsen förlorad.
Ja, och det är därför när man ska börja med den här typen av pass så får man ofta vara lite schysst mot sig själv, det vill säga starta kanske lite i underkant mot vad man egentligen skulle klara, för att de är lite obehagliga mentalt, för det är liksom att lära sig att känna den här att lungorna känns lite för pressade för att det ska vara bekvämt, och det kryper lite i benen här som inte är bekvämt, men är man van vid det här så vet man bara att det här är vardagsmat,
det är så det ska vara,
och jag ska bara fortsätta 2 kilometer till ändå, det är inte ens någon som resonerar om något annat i huvudet. Men är man ovan så börjar man känna att herregud, det här kommer jag aldrig gå. Och det är därför man måste lära sig det här och kanske vara lite schysst i börja mot sig själv, att starta i lite underkant av det man klarar, och sen hellre kanske då steppa upp farten allt eftersom under tröskeln också, och känna att nu är det bara 1 kilometer kvar, eller nu är det bara, om man kör på tid, nu är det bara 3 minuters löpning kvar, jag vågar komma upp lite mer i obekväma zonen och testa lite för det är det som också är så viktigt när man kör de här trösklarna, att det är så små skillnader mot, som låt oss säga att jag kör en 3 kilometers intervall eller startar med det och sen kanske jag har några andra efter det, men för mig kan det vara skillnaden på 5 sekunder på en kilometer om det är tempo som är bra, som jag klarar rakt igenom. Springa 5, 6, 7 sekunder för fort på första kilometern eller första minuterna, så kan det bli så att jag inte orkar. Så det är så liten skillnad också.
Mindre marginaler.
Med vad som är, och det är då man också kommer över på den här tröskelnivån, att man går över till mjölksyra. Och då orkar man inte.
Nej, precis. Och jag tyckte du sa en jättebra grej där, som man kan ta till när man håller på och lär sig det här träningssättet. Som du sa, Malin, att man går ut på sin... Säg att man ska köra 2x10 minuter kanske. Då går man ut lite lugnare i början. Om vi säger att du vill ha en riktfart på, säg vi, 5 minuter per kilometer. Det är din tröskelfart, för det har du mätt upp på labb, eller det har du...
För man kan ju göra... känsla av
du
att känsla, det är
det. Här det. Ungefär. Ja. Säg då kanske du börjar i 5:20. Och sen så säger vi att efter några minuter kanske du går ner på 5:10 eller 5:15, 5:10. Och... Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en ytterkula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare, undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löparsäsongen. Med koden Petra25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är Petra25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden. Så att du hela tiden ökar farten liksom under den här tröskeln, det är ju ett jättebra sätt, för då blir det ju inte jobbigt hela tiden.
Nej.
Eller det blir i alla fall inte lika jobbigt hela tiden. Och sen så, vad heter det, vilar man ju också lite kortare mellan tröskelintervaller jämfört med de här intervallerna som du säger, när man går på lite hårdare.
Ja, det kan ju kännas lite konstigt när man tänker på det, det här med vila. För det är många som frågar om hur länge ska man vila mellan olika intervaller. Och spontant så tänker man ju det att herregud, om jag har kämpat mig igenom en 3 kilometer här, då måste jag ju få vila ordentligt.
Ja, minst 3 minuter.
Oh, herregud, jag är ju...
Fast det ska man inte göra.
Nej, nej. Och springa på i en 200 meters intervall eller 400 som bara tar en och en halv minut, då borde man ju inte behöva vila så länge. Och så är det tvärtom.
Exakt. Det där går många bet faktiskt. Ja. Det ser jag faktiskt mycket i sociala medier när folk pratar om sina tröskelpass.
Ja, och trösklar, det handlar ju om då att även om det är mentalt jobbigt att kanske då springa då så pass länge och halvplåga sig, så är det ändå så att i och med att du inte har gått över mjölksyratröskeln fysiskt sett, så behövs det inte så lång vila. Utan det är egentligen att få ner den här pulsen, och det går relativt snabbt för den har inte heller lägga på maxpuls, utan du, när du stannar så återhämtar du dig rätt snabbt efter en sån intervall, även om man självklart känner att man blir tyngre och tyngre under ett sånt pass i ben och liksom blir lite urlakad, men det är ändå det där, pulsen går ner snabbt och återhämtningen, du har inte den där syrakänslan. Så när du har rusat iväg på en 400 och dragit på maxpuls och mjölksyra, då finns det inte en chans att starta efter kanske en minut.
Nej, för mjölksyran finns ju där, den måste transporteras bort.
Ja, du stapplar fortfarande runt efter en minut och känner att du kan inte ens starta, och pulsen är fortsatt alldeles för hög och så att,
eller vi ska säga, vi har ju fortfarande mjölksyra i kroppen när man kör tröskelfart, men det liksom är mer som en stabil liksom bortförsel kontra, eller den är liksom, det transporteras bort lika mycket som det tillverkas. Och sen, men så att, och det finns också ett syfte, alltså egentligen så ska man ju sträva efter att så småningom kunna springa kanske i alla fall 20-30 minuter i ett svep. Alltså så att vilan ska ju inte vara mer än 30-60, max en minut skulle jag säga. Inte mer, för att hellre mindre. Då springer man för fort. Känner man att man, för att det ska ju vara en kontinuerlig liksom halvjobbig fart. Det är då som man får ju nyttan av det här passet.
Nej, och jag kan faktiskt sträcka mig ända upp till 90 sekunders vila ibland på tröskelintervaller långa. Och det, men då ska man gärna gå på den vilan.
Inte stå still. Alltså,
inte stå still, utan du ska gärna vara ute på en runda när du stannar. Och så fortsätter du att gå. Du behöver inte gå fort, men rörelse. För att då får du den här transportera bort det där slagget väldigt snabbt. Och pulsen går ändå ner. Däremot så tycker jag inte man ska jogga. För då är det den här att det tar längre tid för återhämtningen och det påverkar nästa intervall mera om du knappt får stanna. Och inte minst mentalt, tycker
exakt,
jag.
Det var det jag skulle säga. Ja, mentalt är det jobbigt.
Vidrigt, tycker jag. Att veta när jag springer där och bara längtar efter den vilan, för det är det enda man lever för just då. Att veta att om 3 minuter så ska jag ändå få stanna. Det är väldigt kort, men det är ändå tillräckligt för att jag ska liksom vilja fortsätta plåga mig här. Men har jag en känsla av att jag bara ska dra ner på takten eller liksom bara jogga, då har jag svårare att ta i där. Så att, men där är vi olika. Jag vet att det finns de som ofta kör joggvila och förordar det, och ett speciellt långdistanslöpare har väldigt sällan gå- eller ståvila. Jag kommer ju från medeldistans som sagt, så jag måste få den. Men det är en smaksak. Men
man får ju ta reda på vad som funkar för en själv.
Ja, men jag tänker ofta nu. Nu tänker vi ändå mycket motion liksom, och då är det ändå så att man är något sämre tränad än en elitlöpare, och det tar mera man behöver mer återhämtning för att kunna leverera ändå den kvaliteten, och då tycker jag att det är bättre att få den både mentala vilan en kortis och att faktiskt det går snabbare att återhämta sig.
Och då undrar man också som lyssnar på det här kanske, jaha, men varför ska jag göra de här passen? Ja, då kan jag ju säga så här att det är verkligen en game changer när det gäller ens löparutveckling, för att kör man bara max, alltså snabba intervaller, så blir du snabb. Om vi säger att du ska springa milen eller kanske ett halvmaraton, ja, men då går det oftast hyfsat bra att hålla den här höga farten som du ska ha i början. Men sen händer någonting på milen, kanske det händer något efter 6 kilometer, då orkar man inte, och sen blir liksom snittfarten avsevärt långsammare. Samma sak på halvmaran, där kanske du orkar fram till 14-15, kanske ännu tidigare, och sen så bara kroknar man helt. Så det här är alltså, syftet är att du ska klara av att hålla en halvhård fart under längre tid, så att du inte ska vägga. Det är väl det som...
Ja,
eller vad säger du?
Ja, absolut. Du är helt rätt ute där. Men det, och sen är det också mentalt att det här är det mest lika känslan.
Ja, tävlingsnära.
Tävlingsnära känslan som du kan komma om du ska springa ett halvlångt lopp eller ett långlopp. För det är precis den känslan som du har under ett millopp, under en halvmara när du börjar bli trött. Det är inte behagligt, det är lite för långt kvar för att du ska vara helt nöjd med det, men du har lärt dig via träningen att i den här farten, med den här känslan, att det är ändå inte mjölksyra så att du bara liksom smäller till och att du måste stoppa, utan du kan ligga kvar och tuffa på med en halvt obehaglig trötthet i dig, och hitta, ibland kan du ju behöva justera lite, och det gör man ju under tävlingar också, att man känner att nej, nu är det 4 kilometer kvar och jag är lite, det går lite för fort för att jag ska liksom orka hela den vägen. Jag saktar in lite grann på tempot, och det behövs inte mycket, och det är där den här träningen är så otroligt värdefull att ha i bagaget, för att då har du både den mentala och den fysiska tryggheten till att småjustera de här tiderna.
Det blir inte det här stora glappet när
Nej,
man ska sakta ner.
Du kan sakta ner 5-10 sekunder på en kilometer.
Precis.
Och det är ju inte all världens problem, och känna plötsligt att nu är det fortfarande jobbigt, men jag klarar det.
Man håller ihop det bättre fartmässigt. Ja.
Och som sagt, du får en helt annan tålighet mentalt också. Inte minst fysiskt, en sak som du säger. Du tål de här loppen, att du inte väggar på samma sätt. Men sen också mentalt, att du är trygg i den tröttheten som precis triggas fram på tävling.
Och så säger man då att man har legat och snurrat och gjort tröskelpass på någon tråkig cykelbana i höstmörkret eller vintermörkret, eller på något Kristinebergs IP som jag, runt. fatta då vilket resultat du kommer att få på tävling med massa andra löpare runt omkring och framförallt nummerlapp på bröstet. Jag menar, ja. Alltså, ja. Alla fattar ju själv, det här är ju verkligen nyckeln till framgång kan man säga i löpningen.
Ja, och sen kan man ju tänka så här, låt oss säga att man är en löpare som inte har något halvmaraton eller millopp framför sig utan bara egentligen springer för att bli lite bättre själv och få en lättare löpkänsla och så, så är ju tyvärr även där att det är det här, de här passen som gör att man bara, även om du inte ska tävla, blir ännu mer trygg och behaglig, får en behagligare löpkänsla när du är ute på din motionsrunda. Även om du inte ska ha en nummerlapp på bröstet, så de flesta har, och det är det som är så häftigt att möta så mycket löpare som du och jag gör, att alla har sina mål, men de flesta har ju ändå målet att utveckla sig själv lite grann och få en lättare löpning, lättare löpkänsla, orka springa en femma eller en mil och bara känna att fan, det är inte så jobbigt att springa, det är behagligt. De här passen gör ju även så otroligt stor nytta på det.
Ja, och just det här, många säger så här, ja, men jag har fastnat i ett visst tempo på mina distanspass kanske. Du har kört samma tempo, eller så blir du långsammare och långsammare för varje år. Testa lite tröskelträning så kommer den här distansfarten att bli mycket snabbare. Du kommer kunna springa lugnt i ett betydligt snabbare tempo. Så att, alltså jag lovar, det är verkligen så bra. Men man kan behöva lite extra pepp när man ska göra de här passen, så en kompis är väldigt bra, så lite mentalt stöd så att man inte kroknar, eller gärna någon gång att man tar ett pass med en tränare kanske, en PT.
Eller hitta en löpgrupp eller något som kör såna här, för det är självklart lättare att ha folk runt sig eller någon runt sig, och det behöver inte vara någon som är exakt på samma nivå, utan det kan ju faktiskt vara så att man springer lite olika tempo, men jag kanske ändå ser någons rygg 13 meter före och jag vet att jag vill inte att den ska springa mer.
Nej.
Tappa mer, utan jag vet att den är lite snabbare än mig, men nu, det här avståndet, det är det som är skillnaden mellan oss, och mer än så får det inte bli, så att man kan bli triggad av varandra där ändå.
Absolut.
Och den som är snabbare hör flåset där bak, så att det går inte att sacka.
Jag skulle också vilja ge lite tips då, om man vill komma igång med tröskelträning, så kan det bli väldigt mastigt och så här på en gång dra iväg och köra 3 gånger 10 minuter eller något sånt där.
Det gör man ju inte. Otänkbart.
Exakt. Så då tänker jag så här, det man kan göra, som jag har gjort, det är att man kanske börjar med, säg 3 minuter. Att man försöker köra 3 minuter och så kanske du kör det 5 gånger, eller 4-5 gånger. Och sen så att man successivt utökar intervallens längd, alltså tröskelintervallens längd då. Och även då utökar antalet intervaller. Men du behöver inte rusa fram där, utan man kan ta det lite successivt. Så man hela tiden strävar efter att den här tröskelintervallen ska bli lite längre. Och du får gärna göra fler, men jag skulle säga längre än en halvtimme vet jag inte om man får ut så mycket på träning.
Absolut inte. Nej. Det är, då tappar man bara kvalitet och så blir det för mycket, för nära liksom bara mängdträning. Så, och det är ju också det där. Där är man ju olika också lite var man kommer ifrån. Men många är ju benägna att man kommer från långdistans, att det är mängd timmar, mil som är liksom det enda som räknas. Och kommer man från mitt håll som är lite mer kvalitet och medeldistans, så tänker jag lite mer att det inte bara är det som räknas. Och jag tycker att det är lättare egentligen att tänka så med motionärer, för där behövs det mer kvalitet än bara mängd för att utvecklas, märker jag i alla fall. Och det är lättare att få in i sitt liv med ett vanligt jobb och en vanligt liv, att inte bara räkna timmar och mil.
Nej, jag tänker också så här, man snurrar runt på Instagram, så kanske någon elitlöpare som man följer skriver, idag körde jag 1 timme tröskelträning.
Ja.
Men då ska man ju då säga så här, för första, det där är elitlöpare. De kommer inte att springa på elitnivå hela livet. De blir ofta skadade. Och de har ju vigt sitt liv åt detta. Så att du behöver inte köra en timme. Det kommer inte att ge någon ökad kvalitet. Tvärtom skulle jag säga, håller man på och håller på för länge, då blir, som du säger,
då tappar man kvalitet. Man orkar inte.
Och det blir inte roligt heller.
Nej, så att
det kan man spara till tävling om man nu ska springa någon tävling.
Ja, oja. Nej, men så att det är fortsatt, man får tänka att det här är kvalitetsträning och inte mängdträning, de här passen, så att de behöver inte ta all världens tid ändå, utan och olika serier som du var inne på, Peter. Jag tycker ju sådär att det är bra att ha ibland att man springer på längd, alltså att man vet att nu ska jag springa en 3 kilometer, som jag har berättat tidigare i våra poddar, att mitt favorit tröskelpass med mig själv som jag fortfarande plockar fram, det är ju min 3 kilometer, en 2 kilometer, en 1 kilometer och en 500.
Jag såg att det var någon som hade kört det på Instagram här.
Ja, härligt.
Ja. Ja, det är en riktig...
Och det är en riktig rövare. Alltså, den är inte lätt på något sätt. Sen är ju självklart tempot som alltid dödar, så man kan ju ta sig igenom 6,5 kilometer med lite vila emellan och inte det är jätteobehagligt. Men om man nu lägger sig på en hög nivå.
Så du vilar ungefär max en minut mellan?
90 sekunder tar jag mellan de i alla fall 3:an och 2:an. Mm. Och tror efter 2:an också faktiskt. Sen går jag ner på 1 minut. Mm. Men i alla fall så finns det ju just alla möjliga varianter. Och sen ibland så kan det vara skönt, tycker jag, att inte mäta sträckan exakt. Utan då har jag tid istället.
Just det.
Springer en 10-minutare. Och liksom struntar i hur långt man kommer.
Nej, man stannar när det har gått 10 minuter.
Ja, stannar. Ja. Och det blir inte lika pressat med... Man ser ju ändå, klockan är ju ofta inställd på kilometer. Mm. Att när man har sprungit kilometer ser man vad man passerar på. Men det, jag tycker det är skönt mentalt. Det gör jag ofta, liksom, både med mig själv och med kunder. Att variera mellan tidsintervall och sträcka.
Mm.
Och det finns inget rätt och fel i det.
Men sen då så står vi inför vintern här, och man kan ju då tänka sig att folk blir lite så här tveksamma när det kanske har dumpat, säger vi, jättemycket snö. Då kommer man ju inte att hålla den här, om man nu har, säger vi, att man har mätt upp sin tröskelfart någonstans. Eller bara har fått ett ungefärligt hum om så här, min tröskelfart på asfalt. Och sen kommer det jättemycket snö och så märker man att nej, men det här går ju inte att göra. Så jag blir jättetrött av att springa ett betydligt lugnare tempo.
Mm.
Är det fortfarande ett tröskelpass då?
Ja, alltså, och det är det som är lite spännande, att man får ju liksom bedöma mera hur trött man blir.
Ja.
Och det är det också.
Säga pulsen.
Ja. Ja. Och det är det som är lite också det här att bli trygg i olika träningar. Om du har kört då massa såna här tröskelpass under fina omständigheter, det vill säga när inte underlag, du inte kan skylla på väder och vind. Mm. Och sen kommer det plötsligt en period när det faktiskt inte alls går att hålla de tiderna. Men så är du ändå väldigt trygg med att känna vilken trötthetsnivå du ska ligga på. Och då om det går 20 sekunder långsammare...
Eller ännu mer.
Ja, eller vad det nu är.
Ja.
Och det gör ju på distanspass och allt möjligt. Ja. Så kan man inte springa lika fort. Men man blir trygg i att känna vad man ska ligga på i nivå. Mm. Med hur känslan är. Och det är det viktigaste. Man blir ju superstark av att kriga sig fram på lite... tuffare motstånd också. Mm. Och det är ju samma, låt att säga, ibland så kan jag lägga såna här tröskelpass i kuperad terräng.
Just
speciellt
det.
Inför Lidingloppsträning och så, att lägga en sån där 3 kilometer, 2 kilometer, 1 kilometer, det passet på sista milen på Lidingloppet, då finns det inte en chans att jag håller exakt samma tid som om jag springer ute på Djurgården på platten.
Det kan jag intyga, jag som har kört det där passet.
Plötsligt så kommer man till Abborrbacken när det är 500 meter kvar på 3 kilometer, och så smäller det liksom ner 30 sekunder.
Ja, det är i bästa fall skulle jag säga, 30 sekunder.
Nej, så att, och ändå blir du väldigt trött. Så att där blir du liksom en annan känsla också. Då kan du inte bara ligga och tuffa i en jämn, fin fart, utan det blir ju som en liksom tröskel med inslag av kupering.
Ja, men det är för att det är många försöker ju sträva efter att man ska hålla, liksom, om man säger så här, nu ska jag springa Lidingöloppsbanan, den är jättekuperad, och så ska jag hålla, då försöker folk hålla ett jämnt tempo, men det är omöjligt.
Alltså, det är omöjligt.
Man måste gå på ansträngning.
Man måste gå, och det är ju samma när man tävlar på ett sånt lapp, det är det som är så stor skillnad och som är så mycket svårare, att springa en platt halvmara eller en platt mil, där du faktiskt, som jag alltid rekommenderar, spring så jämnt som möjligt med det du är tränad för, säger jag. Det är absolut bästa du kan göra. Lidingloppet går inte det.
Nej.
Det diffar över 30 sekunder för min del. Oavsett jag vill det eller inte, så kan en kilometer diffa 30 sekunder, och det är rätt mycket.
Ja, då är det för dig då som är liksom för detta elit, och så tänker man en motionär, det kan diffa en minut faktiskt.
Säkerligen.
Alltså verkligen.
Och det är ju det man måste ha i bagaget. Mm. Men samtidigt så är det det som jag tycker är så spännande, att springa olika typer av lopp, att det är
man får pinna
olika
på
förutsättningar.
Man får pinna på när man kan springa fort, och sen så när det liksom kommer kupering så får man vara smart och liksom hålla igen.
Precis.
Så, men det är inte helt lätt. Och sen då, om vi har det här i Stockholm så vanliga, den här liksom svarta halkan eller blixthalka, att det är inte riktigt, ibland så har man grepp och ibland inte, så att det är lite så här halvlurigt. Ska man dra in på löpan då? Eller?
Ja, alltså om man verkligen känner så där, för det är ju det, absolut att det är liksom snömodd och lite tungt, det är ju inget farligt, det är ju bara att det går långsammare, men
det är inte lika frädiskt.
Men det svåra tycker jag är det när det faktiskt är barmark och så springer du på och så plötsligt så kommer en hal fläck som inte är en tjock isfläck som du ser, utan det är bara halt på asfalten plötsligt. Ja. Det är läskigt.
Det kan nu bli skadad nästan, tycker jag. Är man inte beredd alltså, på att man kommer att glida till där? Liksom?
Ja, men nu ska jag säga så här, det är ju det är inte jättemånga dagar på året som det är den där förrädiska, utan det är oftast tydligare. Är det halt eller inte? Men det är precis när det hamnar runt noll och har regnat, så det är blöt asfalt och så har det fryst på den där lilla hinnan och så har de inte sandat.
Ja.
Då kan jag gott tänka att man går in på löpan om man vill ha ett löppass, eller gör någon annan träning helt enkelt.
Man kanske inte ska sträva efter att springa ett tröskelpass då, utan vill man göra ett tröskelpass så får man göra det på löpandet helst, eller på någon inomhusbana.
Mm.
Och så får man köra något lugnare distanspass,
ja,
tror jag.
Precis.
För att inte riskera att halka till och kanske sträcka sig, alltså det är så onödigt.
Ja, nej, och det går inte ens att man blir spänd i löpan. Ja, så det blir ingen bra.
Och jag också så här lurigt med skor, för att du kan ju inte heller ha dubbskor om det bara är sån här blixthalka, för jag tycker att det är som att springa på asfalt ändå, fast med lurig asfalt, så att då ska du ha någon form av friktionssula, och det känns lite onödigt att kanske köpa såna skor om man inte, om det är som du säger, några dagar per år.
Det är inte så många dagar på året som det faktiskt är den där blixthalkan, och jag har gjort bort mig själv och envisats med att jag ska ut och springa.
Jag kan tänka med att du liksom ska ut ändå. Där.
Och ramlat och vrickade foten på ett väldigt illa sätt en gång, så det tog en månad liksom innan jag var tillbaka. Mm. Det här var under elitkarriären. Men, och då kan man ju tycka så här att där trippade jag fram med något dåligt löpsteg och ramlade. Liksom. Det gav ju absolut ingenting. Men som sagt, man får vara lite uppmärksam.
Verkligen. Och löpande är ju inte så dumt ibland.
Då går jag hellre och styrketränar,
ja, jag vet,
simmar,
jag
cyklar.
Jag vet att du är Jag tycker löpande är rätt härligt, och det som jag tycker det är så här skönt också när det är vinter och lite ruggigt, och kan man ta linne och shorts och så bara tar man sina snabbskor och så driver man av ett pass med lite bra musik i öronen. Ja. Det är inte dumt alltså.
Nej, jag vet att många gillar det där. Jag har kanske... det var väldigt länge sedan jag provade. Jag får, ja,
det är sociala medier och löpband, det är liksom inte din grej.
Ja, man har sådana hang-ups.
Exakt. Jag tänkte att vi skulle hugga igång på några lyssnarfrågor i alla fall. Vi har inte så jättemycket tid på oss. Men några hinner vi säkert med. Och den första här kommer från Sara. Och hon undrar så här, har man en träningsfart och en tävlingsfart? Alltså, jag märker att jag blir snäppet snabbare på tävling än vad jag är på träningarna.
Ja, ja, Sara, det är du inte ensam om. Nej, men det är otroligt vanligt. Det är, jag skulle säga, de allra flesta har samma erfarenhet. Så det är någonting som händer där, och det är det som jag tycker är häftigt som gammal elitlöpare, att det faktiskt inte bara handlar om att man är en luttrad tävlingslöpare för att få den effekten, för jag känner det själv fortfarande, men jag vet att det gäller även motionärer som till och med många gånger säger till mig innan att nej, men jag är ju ingen tävlingsmänniska, och jag är inte så mycket för det där, och jag blir nervös och det är hit och dit. Mm. Och jag bryr mig inte så mycket, jag ska bara ta mig runt. Men det händer massa när nummerlappen kommer på, och som du var inne på tidigare, Petra, att publik gör en hel del, att det är människor runt som också springer.
Man har vilat också, så man är ju liksom, har ju mer energi.
Du ofta är toppad. Man får tänka så här, motionärer, de kanske inte ens tänker så mycket på vad då formtoppa. Men har man nu gått in för att springa ett lopp, så har ju de allra flesta fått klart för sig att det är bra att ta det lite lugnt med hård träning och långpass och så precis in på det här loppet som man nu ändå har tränat inför, för att få liksom en liten lättare känsla. Och det är ju formtoppning. Och det blir en effekt i kroppen av det. Man blir sugen mentalt på att plåga sig lite. Man är lättare i benen och kropp. Och sen ofta så är det ändå så att många tänker lite mera på kanske vad de ska äta sista dagarna, och de försöker sova bra, och man gör små saker i sin vardag som man inte ens kanske tänker på.
Och det är en form av toppning.
Ja, det är en toppning, och det har effekt, och sen kommer hela atmosfären.
Mm. Alltså man kommer nästan aldrig kunna springa i tävlingsfarten på träning.
Nej.
Och det ska man inte heller sträva efter. Så att det är ju så som Sara är inne på här. Det finns ju en träningsfart och en tävlingsfart.
Mm. Inte ens på elitnivå när du är super van och erfaren. Det går inte i närheten att jämföra en träning mot en tävling. Och då är vi på yttersta världsnivå. Så att,
Men tänk så här, 800 meter till exempel, när du var elitaktiv. Om du sprang max vad du hade, gjorde man det på träning någon
nej,
gång?
Nej, sprang aldrig. Jag körde aldrig en enda gång träning 800 meter. Det jag gjorde någon enstaka gånger inför mästerskap var att springa upp till 700 meter i tänkt tävlingsfart. Det var jättesvårt att klara. Oftast klarar man 600 meter i tävlingsfart på träning. That's it. Sen kliver man av och är precis lika slut som man är på 800 på tävling. Men jag vet att jag gjorde ett par gånger till och med att jag försökte hålla 700 meter. Och det var nästintill omöjligt. Så att det är någonting med det där även på den nivån. Och då har man ändå försökt toppa och göra nästan som en tävlingsförberedelse, för det är bara några dagar kvar till tävling.
Ja, just tävlingsfarten är också så att skulle man försöka sträva för att springa i så snabbt varje gång eller väldigt ofta, då sliter man ju på kroppen. Alltså du återhämtar dig också efter en tävling när du tävlade på elitnivå. Men det är inte så att du gjorde maxlopp hela tiden.
Nej, absolut inte. Och sen så mentalt också, så vill man ha den där sista lilla svettdroppen och mentala styrkan till tävling. Jag tror det är många motionärer som känner så också, att det händer någonting både fysiskt, men det händer något mentalt också, att man orkar ta i mera på ett sätt när tävlingen är där. Det slår till någonting i huvudet där som inte finns i vardagen.
Vi har fått in en fråga här som jag tror väldigt många småbarnsföräldrar har nytta av. Och den kommer från Jenny. Hon skriver så här: jag har en fråga angående alternativ till långpass. Jag ska springa Stockholm Marathon i sommar, men får inte till något riktigt långpass just nu på grund av barnen. Jag tränar alla mina pass på löpband. Löpband där, Malin. 6-7 dagar i veckan på grund av att jag har en 6-månaders bebis som inte gillar löparvagnen just nu sedan de senaste 2 månaderna. Jag har 2 barn och använder mig av barnpassningen på gymmet. Kan dubbelpass funka som nästan lika bra som långpass? Till exempel om man kör 15 km på förmiddagen på löpband och 15 km på kvällen ute. Jag är van vid att kunna träna optimalt inför maran och brukar ha tidsambitioner. Jag kör mycket intervaller just nu.
Ja, Jenny. Den där passar ju oss utmärkt att svara på, känner jag.
Ja.
Nej, men det som jag tycker är intressant med träning överhuvudtaget är ju att man kan träna på väldigt olika sätt och ändå nå resultat som är i samma nivå eller till och med bättre. Och nu kan man aldrig jämföra sig själv eller i olika faser heller. Det är andra påverkar.
Summan av alla belastningar.
Ja, men jag ska ju säga att min bästa mara någonsin, jag har gjort 6 stycken, var ju när jag hade tränat som sämst inför en mara, om jag får säga så. Det vill säga lite som Jenny är inne på. Mycket intervaller, inga långpass. Fick inte till det på grund av att jag hade väldigt små barn. Samma där. Samma problematik. Men jag märkte att mycket träning, alltså man rör sig ju rätt mycket när man har småbarn, man kan ju vara ute och gå.
Antalet steg per dag blir ju
massa
många.
Steg, du drar iväg, du bär grejer. Och
sover dåligt.
Ja, sover dåligt, men det är man rustad för i det skedet, så att det går inte att jämföra. Men alltså en mängd träning kan ju göra också med att du rör dig mycket mera privat sett än när du kanske är inne i jobb och bara förbereder dig med att träna. Och som hon var inne på, är det enda möjligheten att kanske köra ett förmiddagspass och sen faktiskt få till ett kvällspass också, och du känner att kroppen orkar det och klarar det, så ser inte jag det som någon felaktigt upplägg, utan all träning på något sätt sammantaget blir bra träning, och det kan ha jättebra effekt i det här skedet. Så jag tror inte man ska absolut aldrig låsa sig vid att man alltid måste förbereda sig på samma sätt och träna på ett sätt för att kunna springa bra på ett lopp eller en mara. Utan gör det som funkar till att börja med. För det är ju att gå runt med en stress och tycka att man inte har fått till det och inte gjort alla pass man ska. Det är i alla fall det sämsta alternativet. Utan få in så mycket som möjligt, och sen även som sagt all rörelse där emellan sätter sig också i en tålighet på ett sätt.
Alltså jag tycker det är jättebra tips du kommer med, Malin. Jag vill bara som en liten motvikt då, får väl folk tycka att jag är lite tråkig, men jag kan också känna så här att om Jenny tycker att det här funkar, det här upplägget, att hon verkligen känner att hon är pigg och utvilad när hon ska köra sina pass, då absolut kör. Men alltså, den här perioden i livet, jag har ju bara ett barn, och det fanns inte på kartan att jag skulle palla att springa 6-7 dagar i veckan och 15 kilometer på förmiddagen och 15 på, alltså jag hade blivit en zombie och jag hade blivit helt urlakad av det upplägget. Så att,
och Jenny, hon låter ungefär som jag var
som
i den perioden. Ja. Jag stack ut sent på kvällen ibland när barnen hade lagt sig och sprang 20-25 kilometer någon gång med en kompis och pratade och hade tänkt.
Men du har ju du har en väldigt lång bakgrund inom.
Ja, absolut.
Så.
Men hon verkar ha en hel del tålighet till träning, och att man bara hittar ett upplägg. Att,
bara man är lyhörd, för att jag menar, och så här att alla kanske inte klarar av, man kanske inte heller ska sträva efter att springa i samma tider som man gjorde innan man blev mamma. Man kan ju också kanske ge sig själv några år där man tar det lite lugnare och sen kanske man kommer igen sen. Men absolut, känner
eller
man att man
framförallt träna på ett annat sätt och så får tiden bli det blir.
Ja.
Alla är inte lika, man reagerar olika i de här perioderna, de här faserna i livet, och viktigt är väl att känna vad man orkar, och att det är ingen idé att träna hårdare än vad kroppen, vad man orkar helt enkelt. Men har man energi, van vid det här, kroppen tar emot det, psyket älskar det, så är det inget fel att köra på. Men man låste inte vid att det måste vara på ett visst sätt.
Nej.
Och som sagt, känner man att man inte orkar det här, så lägg ambitionen lite lägre under en fas i livet. Så kan det också vara.
Absolut, jättebra. Det har blivit dags att runda av för den här gången, och jag tänkte bara passa på att påminna om vår samarbetspartner Kura of Swedens erbjudande till dig som lyssnar på den här podden. Med koden Everlof Manstrom 30 så får du 30% rabatt på alla tyngdtecken i deras sortiment, och den här rabattkoden gäller till och med den 31 december 2019. Och du shoppar på www.curaofsweden.com, och Cura stavas då med C. Yes! Ska vi skicka med lyssnarna någonting smart här innan vi stänger butiken?
Nej, men ta med nu den här inspirationen i den här tunga årstiden. Gör man jobbet nu så har man så otrolig nytta av det i vår sen.
Så är det helt klart, och var inte rädd för löpandet. Ha det nu riktigt bra, så kommer vi snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Cura of Sweden och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.